Varmt välkomna ska ni vara hit till Ekumeniakyrkan i Fristad till att fira gudstjänst. Ni som är här fysiskt och ni som är med oss digitalt. Och ett extra välkommen till Åsa som kommer långt ifrån. Ja, utanför Fristad i alla fall. Lärare på Akademin för ledarskap och teologi. Och författare och gammal Fristadbo. Så välkommen tillbaka kan man ju säga. Och det kan man också säga, för du var här igår redan. Kanske inte alla utav er var, men vi hade en bibelkväll igår som jag tyckte var givande och intressant. Som ser med glädje fram emot dagen också. Du ska predika för oss och vi ska få lyssna till sång och musik av Helene Frick. Tekniken sköter Jonas Frick och Mikael Baranowski och jag heter Per Ringbo som ska leda det hela. Temat för den här gudstjänsten har vi fått av Åsa. Människans drömmar och Guds hopp. Det är en härligt tema tycker jag. Jag vet inte alls vad det innebär egentligen, men att jag gillar det. Jag tänker att hopp är ju en nulägesbeskrivning av vad man tror om framtiden baserat på det som har hänt tidigare. Så man är ju i ett skede någonstans. Människans drömmar och Guds hopp. Jag vet ju att jag har ju ett hopp som baseras på det som jag varit med om tidigare, mina erfarenheter bygger. Men Gud, har han ett hopp? Hoppas han på det som ska hända? Vet inte han. Igår, för oss som var med, så fick vi höra att vi människor, vi lever i ovisshet. Men inte bara vi, utan även sonen Jesus vet inte allt. Missar ni det så finns det att se på vår YouTube-kanal. Men om inte ens Jesus vet allt, vem ska man då lita på? Gud, han måste ju veta allt. Eller har han bara ett hopp om det som ska ske också? Jag vet inte om du tänker svara på detta, men att så går mina funderingar här. Hur som helst, du är varmt välkommen. Vi ber för vår gudstjänst. Herre, tack för att vi får komma till dig. Din dörr står alltid öppen. Nu är vi här tillsammans med dig. Öppna våra hjärtan för det du vill ge oss. Välsigna Åsa i det hon vill dela med oss. Visa oss, Herre, ditt hopp. Om det ber vi inför den här gudstjänsten. Amen. Vi ska få sjunga tillsammans. Och jag har satt upp lite siffror här på tavlan. Allt är inte från psalmboken utan en del är från den svarta pärmen. Och framförallt kan jag säga att alla texterna kommer på skärmen om det funkar som det ska. Så att egentligen så behöver man inte öppna upp det. Men vill man läsa så är det. De lite längre, de är psalmboken och de lite kortare siffrorna är lovsångshäftet. Så vet ni. Men vi sjunger lite först här.
Oh, samlas i gemenskap med varandra. En ny dag, en ny dag. Vi delar med varandra det vi bär i våra hjärtan. En ny sång, en ny sång. Gud ger oss hopp, Gud ger oss liv. Gud ger oss hopp, Gud ger oss liv. Kom, låt oss samlas.
Det brinner några ljus här framme. Och utöver våra två ordinarie höga ljus så har vi ett till höger här. Det tände vi förra söndagen. Det är ju Ekumeniakyrkan, firar 10-årsjubileum här nu som kyrka. Så då har vi fått ett jubileumsljus här som brinner med Ekumeniakyrkans logga. Om ni sitter och undrar vad det är för ett ljus. Så i 10 år har vi varit Ekumeniakyrkan. Och det andra ljuset som står lite fristående där borta, det är ju barnens ljus. Och vi har ju inga barn här i gudstjänsten vad jag kan se. Ska vi då tända det där ljuset? Vi pratade om det på styrelsen här om veckan och sa, absolut ska vi göra det. För även om de inte syns här i gudstjänsten så har vi många barn i församlingen. Som träffas på scouter och tonår och andra tillfällen och sådär. Och det här är ju ett tillfälle att se ljuset för att veta att de finns också med i vår kyrka här. Så vi uppmärksammar dem och vi ber för barn, barnfamiljer, ungdomar i detta nu. Vi ber. Herre, tack för att du älskar oss alla. Och barnen hindrar du inte, utan de får komma till dig de också. Vi ser dem inte i vår gudstjänst här just nu, men vi vet att de finns i vår närhet. Vi ber för barn, barnfamiljer, ungdomar. Tack för att du möter dem och vill ge dem en framtid och ett hopp. Hjälp oss som församling att finnas med där också. Amen. så vill jag läsa den text som Åsa ska predika över senare. Den är hämtad från Romarbrevets 15 kapitel, verserna 1-6. Den kommer upp här på skärmen också så ni kan följa med. Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. Vi ska var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp. Kristus tänkte inte på sig själv. Nej, det står skrivet, dina smädares smädelser föll över mig. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den törst skriften ger, tröst skriften ger, kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Så får vi sjunga tillsammans igen. Och samtidigt finns det en möjlighet att ge en gåva till församlingens arbete. Swishnummer finns längst fram i psalmboken. Och för er som följer oss digitalt så kommer det upp på skärmen. Vill man ge en fysisk sedel så finns det en kollektbox i utgången av gudstjänsten sen. Vi sjunger och vi ger.
Thank you. i Örebro frågade mig: Åsa, hur känns det nu att vara tillbaka i Frista? Jag vet inte riktigt, sa jag. Jag håller på och försöker lista ut hur det känns att vara här. Och så sa hon: det kanske är som när jag hittar mina dagböcker från när jag var 13 år. Ja, lite så kanske det är. Man kommer tillbaka till en plats. Och jag vet att det har hänt viktiga saker här. Men det känns också som att det var så länge sedan och att jag var en annan människa. Men jag var samma människa. Min familj flyttade hit 1974. Då var jag 2 år gammal. Och så flyttade vi härifrån 1986. Och sedan dess har jag inte varit tillbaka. Det är lite pinsamt. Men nu är jag här. Och det känns jättefint. Och igår så var jag med min man. Jag ville visa honom. Här har jag växt upp. På Lindvägen 8. Det stora gula huset som jag och min syster pratade om. Och så kom vi dit och så såg vi att det kanske inte var så jättestort. Men det var fantastiskt att få komma tillbaka och upptäcka och se saker. Mycket minnen kom tillbaka. Och att komma hit väcker ju också väldigt mycket minnen. Sist ni såg mig då 1986. Då blev jag konfirmerad här. Ja, så såg jag ut då. Man tror att det var bara killar som hade hockeyfriller på 80-talet. Men det stämmer inte, som ni ser. Och jag minns. När jag kom hit så minns jag upplevelser jag hade. Vi hade andakter här med Lotta och Pia och mina konfaledare och Anna. Och vi möten med Gud. Och jag håller fortfarande på att lista ut vad det är, hur det känns att vara här. Men en stark känsla jag har, det är tacksamhet. Tacksamhet för mina ledare, för den här församlingen. Att jag har fått växa upp här. Att jag fick möta Jesus här. Idag så är vår text från Romarbrevet. Och det här brevet landar rakt in i en gemenskap som har en del svårigheter och lite strul. Man kommer från två olika håll, man har två helt olika erfarenheter, vilket gör att man tänker olika kring praktiska saker. Och ju mer man grottar ner sig i de här praktiska olika sakerna, detaljerna, desto mer förlorar man den stora bilden, sitt hopp. Och det är det som Paulus vill säga någonting om. I den här församlingen så är en stor del av de som är medlemmar, de är judar som har kommit till tro på Kristus. Men vad som hände var ju att en stor del av den judiska församlingen blev utkörd ur Rom år 49 efter Kristus. Varför blir judarna utkörda ur Rom, de kristna judarna? Jo, därför att kejsar Claudius, han tyckte att de var för bråkiga helt enkelt. De ställde till med oro. Det står så här att de bråkade om någon som hette Krestus, skriver Suetonius. Alltså en historisk källa kring det här. Och det står ju också om det här i Apostlagärningarna 18 och 2. Att de blev utkörda från Rom. De skapar för mycket oro helt enkelt. Men vad som händer sen är ju att Claudius dör efter 5 år. Och då kommer de här internflyktingarna. Då kan de komma tillbaka in till Rom. Men när de kommer tillbaka till Rom, till det som de tänker, det är min församling. Vad har hänt då? Jo, det är ju en massa andra människor som har blivit kristna, som inte har en judisk bakgrund. Och det är då som de börjar fastna i de här praktiska frågorna och detaljerna. De börjar ha åsikter om varandras val. Ska vi äta det här köttet som har offrats till avgudarna eller ska vi inte göra det? Ska vi göra skillnad på religiösa dagar eller ska vi inte göra det? Man har olika åsikter kring vad som är rent och orent, vad som är rätt och vad som är fel helt enkelt. Och det är då som Paulus börjar prata om hopp. Om Guds hopp. Och vi hörde ju texten från Romarbrevet läsas tidigare, men vi ska titta lite närmare på en specifik del där det står: alla profetier i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte, nu börjar Paulus be här, måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Uthållighet och tröst så att vi kan bevara vårt hopp. Hur ser det ut? Hur gör man det? Ganska så nyss så kom Ungdomsbarometern med sin senaste undersökning. Det är en slags generationsrapport och det är en stor. Man ställer frågor till 18 000 ungdomar i åldern mellan 15 och 24 år. Och så ställer man frågan så här: känner du dig hoppfull inför framtiden? Känner du dig hoppfull inför framtiden? Och då visar det sig att inte ens hälften av ungdomarna svarar ja på den frågan. Bara 48% säger att de känner sig hoppfulla inför framtiden. Och siffrorna har gått ut för en tid, men de har aldrig varit så låga. Och jag tänker att vi medelålders eller äldre kanske inte alltid känner oss hoppfulla inför framtiden. Det är ju inte bra. Men när ungdomarna i ett samhälle, de som biologiskt och ska vara inriktade på att se ljust på sin framtid, när de, inte ens de känner hopp för sin framtid, då är det ett ganska allvarligt tecken för vårt samhälle. Och forskarna talar om en slags framtidsuppgivenhet som sprider sig. Och corona har inte ändrat riktningen på det här. De bara gjort att saker och ting har gått lite fortare och snabbat på det. Och för många unga, som jag möter många i mitt jobb, jag utbildar ju framtida pastorer, och också för äldre, så är ju framtidsfrågan en fråga som liksom knuffar ut alla andra frågor ut i kanten. För om det inte finns någon framtid, ja, vad är då värt att ge sig hän åt? Eller att ge sitt liv åt, att kämpa för eller att tro på, att stå upp för? Många unga absorberar liksom hudlöst all den fakta som forskarna ger oss. Och då blir det här verkligen en sån viktig fråga för oss. Hur bevarar man sitt hopp? Eller om man inte har något från början, hur får man ett hopp som är ett äkta hopp grundat i Gud? Har ni sett Jonas Sjöstedts memoarer? Inte så många som läser den. Den heter Allt kommer att bli bra. Tack Jonas, vad fint. Då vet vi det. Allt kommer att bli bra. Klara Zimmergren, hon har också en show. Den heter också Allt kommer att bli bra. Lalle sjunger Det kommer att bli bra. Filosofen Ann Heberlein, hon är inte riktigt lika säker. Hennes bok heter Allt kommer nog bli bra. Umeå universitet, de hade en stor konferens, en sån här mässa när man skulle locka nya gymnasieungdomar. Och då, när man kom in där, så var det en stor skylt. Allt kommer att bli bra. Så tänker man, ja, där vill jag läsa. Vad kul. I Stockholm så höll de på med ett vägbygge. Det tog väldigt lång tid. Och stockholmarna blev mer och mer irriterade. Och så en dag när de kommer körande där, bilisterna, så sitter en ny skylt uppe. Det är en vanlig gul skylt med rött runt omkring. Men på skylten står det, allt kommer att bli bra. Men Vägverket tog ner den där efter ett tag. De tyckte väl kanske inte riktigt att de kunde stå för det. Allt kommer att bli bra. Men jag har tänkt mycket på det där. Varför säger vi det så mycket? Allt kommer att bli bra. Det är en slags optimism som vi gärna vill säga och höra. Och det finns ju många kristna varianter av det också. En optimism som ligger i kristna kläder. Och ibland så liknar det ett slags andligt önsketänkande. Allt kommer att lösa sig, ska du se. Och så kallar vi det för Guds hopp. Fast det inte riktigt är det. Det är ju ett falskt hopp. För vi vet faktiskt inte om allting kommer att bli bra och allt kommer att lösa sig. Det är ett falskt hopp. Det är ju lika stadigt som att kasta sitt ankare rakt ner i ett stim med maneter. År 2015 så började jag skriva en bok, min tredje bok. Och den handlade ju om, från början handlade den mest om lärjungaskap. Och så märkte jag när jag skrev den här att jag drogs till lite olika frågor. Bland annat om döden. Hur kan man, finns det något kristet sätt att dö på? Och så blev det en bok som handlade om Guds hopp i ljuset av döden. Och precis samma vecka som jag lämnar in det här manuset till bokförlaget så ringer min bror Henrik från London. Och jag minns precis hur jag stod där i mitt lärarrum. Och så berättade han för mig att han har fått leukemi. Och hans sjukdom och det som hände blev ju en lång tid av kamp. Och under den tiden så blev det som jag själv hade skrivit i boken blev liksom ett budskap till mig själv och till oss. För det var så många frågor som ställdes på sin spets. Trodde jag verkligen att det var sant det jag hade skrivit? Höll det jag hade skrivit om Guds hopp på riktigt? Och en av de teologerna som hjälpte mig väldigt mycket att tänka kring de här sakerna, han heter Eugene Peterson. Det är han som har skrivit bland annat The Message, kanske några av er känner till, en slags parafras av Bibeln. Och han hjälpte mig att tänka mycket kring skillnader mellan saker som vi har, som vi önskar, våra förhoppningar, det som vi inte vet något om, men vi tänker, vi hoppas att det kommer bli bra. Det är osäkert, men det är våra önskningar å ena sidan, och sen Guds hopp å andra sidan, som är någonting fast och säkert, som inte har någon osäkerhet i sig. Hur ska vi kunna prata om det? Därför att i vårt dagliga språk så säger vi mycket det. Ja, men vi hoppas att det blir fint väder imorgon. Men det är inte riktigt samma ord, hopp, som i bibelsk kontext, eller man tänker teologiskt. Vad är Guds hopp? Det finns inget osäkert kring det. Så Eugene, han skriver så här, att våra förhoppningar, alltså önskningar, hur goda och uppriktiga de än är, det är inte detsamma som Guds hopp. För förhoppningar, det är ju våran vilja för framtiden. Det kan vara Guds vilja också, men det är bottnar i våran vilja. Medan Guds hopp, det är ju grundat i Guds vilja, och som i sin tur är grundat i Guds löften. Det här har Gud lovat ska ske. Och det kommer till oss från framtiden. Så för att skilja mellan de här olika sakerna så säger han, pratar han om förhoppningar. Det är det som vi människor önskar. Men hopp, det är det som Gud har bestämt och lovat, och det som kommer att ske helt säkert. En gång så var Eugene och hans fru på besök på ett kloster i Mexiko. Och så blev de visade runt där, och här har vi det här och här har vi det här. Och så såg de så här. Ja, de såg att kyrkogården, den låg mitt emellan klostret och kyrkan. Så varje gång som munkarna gick mellan kyrkan och klostret, eller från klostret och kyrkan och be, så gick de över kyrkogården. Och så såg de att en grav var uppgrävd. Det låg en stor jordhög och stort hål där. Och då frågade Eugenes fru, är det någon av munkarna som har dött? Nej, svarade de. Det är till nästa begravning. Det är till den av oss som dör nästa gång. Så varje gång de gick förbi där, gick från sitt kloster där de bodde till kyrkan och bad, så såg de en uppgrävd grav. Och de visste att det är till någon av oss munkar. Det är någon av oss som ska ligga där. Så ofta vill vi inte riktigt bli påminda om döden, vår dödlighet. Jag följde en vän på Instagram som gick igenom en cellgiftsbehandling. Och via hennes flöde så hittade jag en annan vän som, och en annan kompis och sen en annan person som jag inte kände. Och så började jag intressera mig för vad människor skriver till de som är sjuka på sociala medier. Och det var intressant. För många skrev ju såna här saker som: du kommer klara det. You got this. Du är en kämpe. Du kommer att vinna över cancern. Och en del skrev ju om sin egen sjukdom på samma sätt. Det här är en kamp som jag ska gå segrande ur. Och vi kan ju förstå det där. Vi vill gärna säga allt kommer att bli bra. Vi vill inte öppna upp för att det ska finnas någon osäkerhet. Vi vill säga jag kommer att gå segrande ur det här. Det är ett sätt som vi människor försöker ge hopp åt varandra. Vi försöker ge varandra förhoppningar. Ja, jag önskar verkligen att det ska bli så här. Men att erkänna möjligheten av att det kanske inte blir så, möjligheten av död, det tolkas som svaghet eller tvivel eller till och med hopplöshet. Därför ingen vill väl leva bredvid en uppgrävd gravplats. Och när min bror blev sjuk så var det många som skrev liknande saker också i hans sociala medier eller i WhatsApp-gruppen som vi hade, fast i kristen språkdräkt. Lita på Gud, du kommer att klara det här. Själv kände jag att det var svårt. Jag satt ofta med telefonen. Jag ville skriva någonting uppmuntrande till honom. Men vad skulle jag skriva? Jag kom inte komma på någonting. Jag ville kanske skriva: vi ber och önskar att du ska bli frisk. Men det kändes så tamt. Därför att alla andra hade så starka övertygelser om att han alldeles säkert och absolut skulle bli frisk. Gud är med dig, vad som än händer. Det vill jag skriva. Men det öppnade ju faktiskt upp för alternativet att han inte riktigt skulle överleva. Och det kändes inte liksom riktigt accepterat i den här gruppchatten att skriva sådana saker. För er som undrar, Henrik överlevde och han mår frisk. Han mår frisk, han mår bra. Han är frisk och mår bra. Vilket är ju underbart. Det är fantastiskt. Men frågan finns ju ändå kvar. Vad säger vi till varandra när vi vill ge hopp? Och samtidigt tala sant. Och säga som det är. Och jag tror att Eugene, han hade kanske formulerat det just så här. Våran förhoppning är att cancern ska försvinna. Men vi sätter vårt hopp till Gud. Vad som än händer. Så tillbaka till våran text här i Romarbrevet. Varför lyfter Paulus fram just uthålligheten och trösten som behövs för att vi ska bevara vårt hopp? Ja, uthållighet, det behövs ju helt enkelt därför att vägen är väldigt lång att gå. Och vi behöver se de långa linjerna. Annars kommer vi hela tiden frestas att ta genvägar. Vi behöver uthållighet därför att vi som har varit med ett tag, vi vet att vi kristna lätt dras in i strider kring detaljer, praktiska saker. Vi kan kritisera varandras tro. Och vi har åsikter om varandras val. Speciellt när vi känner maktlöshet eller rädsla. Och efter corona är det många pastorer som jag möter som undrar och funderar på: vilken församling är det som kommer tillbaka? Vad är det som har hänt under tiden? Vi behöver uthållighet. Och därför behöver vi varandra och se på dem som har gått långt. Jag är ju väldigt svag för tanter, speciellt bönetanter och farbröder. Människor som har gått långt, som det räcker med för mig att bara se på dem. Jag har fått en ny vän under corona. Vi fick en lista att vi skulle ringa personer som var över 75. En del blev förnärmade när jag ringde. Jag behöver inte någon prata med någon. Men några blev glada. Jag tillhör en ganska stor församling så jag känner inte... Jag kände kanske bara igen två av namnen på den här listan. Och så fick jag ringa till Iris. Iris, 78 år. Alltså, vilken människa. Så underbar. Och vi fortsatte att prata under hela corona. Och jag fick en ny vän. Och det som jag tror att Iris inte riktigt förstår är att jag får hopp bara av att se henne, höra henne. Att hon har levt hela sitt liv med Jesus Kristus. Det räcker. Så vi behöver uthållighet. Och så behöver vi tröst. Men det här är konstigt. Varför behöver man tröst för att bevara hoppet? Alltså, är inte det lite grann nästan som en motsats? Tröst är väl det när man har förlorat hoppet, skulle någon säga. Nej. Därför att tröst är närvaro, hoppets närvaro. Trösten är gemenskapen som vi känner i kampen. Trösten träder fram när vi Sluta då fly från falska hopp, och så börjar vi tala sant och så börjar vi tala ärligt med varandra. När vi börjar lära oss att leva med att det finns en uppgrävd grav till oss var och en. När vi ser det, då behöver vi också tröst. Vi går förbi den varje dag, men vi går inte förbi den ensamma. Och så är det ju, hur föds hopp? Hopp föds alltid i en gemenskap när vi är flera som tänder ljus. När det är många röster som sjunger i en kör. Och när många säger, ja men räkna med mig, jag är med, då föder det hopp. Och jag tänker, här finns också en nyckel för oss när vi tänker på våra ungdomar. De behöver se oss. Att vi finns där, att vi ställer upp, att vi ger dem hopp genom att vi är kvar. Så hur ska vi bevara hoppet? Vi bevarar hoppet genom att vi studerar skriften, tar reda på vad Gud faktiskt har lovat oss. De äkta Guds hopp. Och så finner vi Guds löften där. Vi bevarar vårt hopp genom att vi också övar upp våran blick så att vi kan se långt och bli uthålliga. Och vi bevarar vårt hopp genom att vi ger av den trösten som vi har fått från Jesus Kristus, och så tar vi emot den trösten som andra människor vill ge oss. Och Herre, det vill vi tacka dig för, att vi får vara människor som lever tillsammans. Du har inte utlämnat oss åt oss själva. Och vi skulle vilja be att vi får bli en hoppets gemenskap. Ditt äkta, sanna hopp. Att du aldrig kommer att svika oss. Att du alltid kommer att vara med oss. In till tidens ände. Att du har lovat en ny skapelse och ett evigt liv. Och så skulle vi vilja stämma in i det som Paulus ber för församlingen i Rom. Att du som är uthållighetens och tröstens Gud, att du skulle göra oss eniga inom församlingen, i samfundet, bland kyrkofamiljerna, internationellt, över hela världen. Gör oss eniga efter Kristi Jesu vilja, så att vi blir ett vittnesbörd om din kärlek. Så att vi alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristus. Vi ber så tillsammans i Faderns och i Sonens och i den heliga Andes namn. Amen.
Samla mod och ta emot den.
Vi ska gå in i en stund av bön och förbön. Och då tänkte jag börja det med att berätta vad som händer i veckan. Så kan vi ta med oss det i våra böner också. Direkt nu efter gudstjänsten så har vi ett församlingsmöte. Då stannar vi kvar här i lokalen. Och de som inte vill vara med på församlingsmötet kan istället ställa sig först i kön till kyrkkaffet där ute. På tisdag så är det tisdagspuls med Karin. Onsdag, bön, bröd och böner på förmiddagen och bön här i kyrkan på kvällen. På fredag träffas fredags och tonår. Och på lördag så åker scouten iväg på kämpalek och sen med hike. Och på söndag är gudstjänst här igen. Per Lundin predikar. Och sen har vi vår egen förbönskalender. Och där ber vi den här veckan för våra spårarscouter. 7-9-åringar som träffas tisdagar, jämna veckor. Och i Ekumeniakyrkans kalender så får vi vara med och be för Ekumenia. Gud, idag vill vi be för alla de lokala styrelser som finns i varje förening inom Ekumenia. För de styrelser som upplever glädje och engagemang i uppdraget att leda Ekumeniaföreningens arbete och utveckling. Och vi ber för de styrelser som upplever svårigheter i att finna vägar framåt. Styrelser som tyngs av svårigheter eller brist på engagemang. Gud, var närvarande i varje styrelse inom Ekumenia och ge dem alla glädje, hopp och framtidstro. Och vi får vara med och be för Filippinerna. Vi ber för United Church in the Philippines outtröttliga arbete med att stå upp för de marginaliserade i det filippinska samhället. Vi ber speciellt om rättfärdig behandling av de ledare som blivit trakasserade och fängslade när de ställer sig på folkets sida utifrån det uppdrag som du gett dem. Vi ber att de ska få uppleva både din kraft och glädje i sitt arbete. Vi tar med allt detta i en stund av bön. Under tiden får vi sjunga några sånger. Ljusbäraren finns där borta om ni vill använda den. Så samlar jag ihop bönen efter detta.
Thank you.
Herre, tack för att du är här, närvarande med din heliga ande. Herre, tack för att ditt hopp är något att lita på. Det är inte som våra förhoppningar, utan ditt hopp, Gud, det står fast. Och för de av oss som har svårt att ta till sig detta, ber jag nu, Herre, att du kommer och talar till oss. Ge oss din trygghet. Hjälp oss att landa i att det finns ett hopp som består. Herre, du ser ljusen i vår ljusbärare. Du vet vad de symboliserar. Herre, du ser de böner som finns i vårt böneskrin ute på kyrktorget. Tack för att du svarar på dem. Tack för att du möter oss var vi än befinner oss i livet. Jag tackar dig, Herre, för var och en av de som sitter här i vår lokal. Och de som följer oss på skärmar. Du möter oss var och en. Och du är med dem vi tänker på, dem vi ber för, som just nu behöver extra stöd i livet. Och tack, Herre, för att du finns med våra spårarscouter och deras ledare. Tack för att du stöttar alla ekumeniastyrelser runt om i vårt land. Tack för att du är med United Church i Filippinerna. Hjälp oss, Herre, när vi lämnar den här gudstjänsten, att förmedla ditt hopp till vår värld. Vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vår gudstjänst är alldeles strax slut här. Men ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.